Dagens evangelietext är hämtad från Matteus evangeliet, det 25 kapitlet, vers 31-46. Det är en text som inte är helt lätt. Det kan kännas tuff och den är svår att ta till sig och förstå. Så jag tänkte inte läsa den, utan jag tänkte försöka återberätta lite vad den handlar om. Det är en text som handlar om när Jesus ska förklara vad som händer den dag när vi levt klart. När vi ska se tillbaks på våra liv. Och jag tänker att det handlar om att vad vi gör i våra liv har betydelse. Både det vi gör som är dåligt och det som är bra. Både i det stora och i det lilla. Allt vi gör får konsekvenser. Men vi kan alltid ändra oss och göra gott. I texten berättas att när Jesus kommer tillbaka så samlas folk inför honom. Och några ställer han på sin högra sida och några ställer han på sin vänstra sida. Till de som står till höger säger han: kom, ni har fått min faders välsignelse och att överta det rike som har skapats för er. För när jag var hungrig så gav ni mig att dricka. Och när jag var törstig så gav ni mig att dricka. När jag var hemlös så fick jag någonstans att bo. Och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Och när jag var sjuk eller satt i fängelse så såg ni till mig och besökte mig. Och då kommer de att fråga: men herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Och törstig och gav dig att dricka? Och när fick du kläder av oss när du var naken? Eller när besökte vi dig när du var sjuk eller satt i fängelse? Och då svarade han: det ni har gjort mot någon annan människa som ni möter eller som har funnits i er närhet, det har ni också gjort mot mig. Sen vände han sig till dem som stod till vänster och sa: gå bort från mig. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Och jag var törstig och jag fick inget att dricka. Och när jag inte hade några kläder så gav ni mig inte några. Och ni besökte mig inte när jag var sjuk eller satt i fängelse och behövde det. Då undrade de: nej men herre, när var det som vi inte gav dig att äta eller dricka eller få kläder? Eller när besökte vi dig inte när du behövde det? Jo, sa han, varje gång ni struntade i att hjälpa någon, någon vän eller någon som ni mötte, då lät ni också bli att hjälpa mig.
Det finns många människor som måste fly från sina hem av olika anledningar. Det kan vara krig, men det kan också bero på klimatförändringar som gör att de inte kan bo kvar. Här i Sverige så har vi tack och lov inget krig. Men där finns andra saker i den här bibeltexten som du återberättade, Åsa, som vi kan känna igen oss i. Som människor som sitter i fängelse eller är sjuka, hemlösa, ensamma personer som skulle må bra av att få nya vänner. Vi ser tiggare på gatan. Ja, listan kan göras lång med behov som vi kan se runt omkring oss. Ibland då kan jag bli arg över att livet är så orättvist. Andra gånger då vill jag titta bort. Vill inte riktigt se det som finns omkring mig. För jag vet faktiskt inte hur jag ska hantera det.
Jag kan känna igen mig i det, Elisabeth. Och det gör säkert många av er andra också. Det är lätt att känna att jag inte räcker till. Och det väcker många känslor. Vi kan känna både skam och skuld och lite dåligt samvete. Även om jag vet att jag gör en del gott mot mina medmänniskor. Men det är ändå som att man inte gör tillräckligt. Att jag borde kunna göra mer. Men samtidigt kan jag också bli ilsken när man ser andra människor som kanske har mer resurser och faktiskt kunna, eller makt att kunna göra mer saker och inte heller gör det. Ibland kan det kännas hopplöst, för det är så många saker i vårt samhälle som är som det inte borde vara.
Mm. Och jag tycker att just den där känslan, det kanske är den värsta egentligen. Känslan av hopplöshet. Känslan av att det spelar ingen roll vad lilla jag gör i det stora hela. Det kan vara förlamande. Men då spelar det ju ingen roll om jag har gått för enskilda individer, har gett praktisk hjälp eller stöd på något annat sätt.
Ja, hopplösheten kan verkligen vara förlamande. Och särskilt om det känns extra tungt när jag själv kanske inte mår så bra och faktiskt också skulle behöva lite hjälp och stöd.
Mm. Vet Åsa, jag tänker att vi betydligt oftare skulle påminna oss om att vi inte är ensamma. Och att vi faktiskt inte behöver klara allting själva. Påminnas om att vi faktiskt kan be om hjälp, både för egen del och för andras del.
Ja, där håller jag verkligen med dig, Elisabeth. Det är en styrka att finnas i en gemenskap och ett sammanhang, som i en församling. Och att ha vänner som finns där för en och som man litar på, både i och utanför kyrkan. Dessutom är det väldigt skönt att kunna få dela och lämna en del av det svåra till Gud genom att be. Be för dem jag möter som har det svårt och be för mig själv i det.
Mm. Hilda sjöng: jag vet, din kärlek gäller alla som lider, som gråter, som tror och förlåter, bland annat. Och rör våra hjärtan så att vi kan se. Gud, visa oss vägen och lär oss att ge. Jag tänker ganska ofta på det där. Om bönen. Att bönen, när vi ber de här orden eller andra ord, gör oss delaktiga i det som sker.
Hur menar du då, Elisabeth?
Nej, men jag har upplevt många gånger att när jag ber för någon annan, ja, dels så blir det inte lika tungt att bära det som jag fått lyssna till och det som den här personen lever i. Men jag har också fått vara med om att flera gånger när jag ber för någon annan så blir jag på något sätt en del av bönesvaret. Ibland kan det vara att jag kanske får en tanke om att ja, men vi kanske kan vända oss till de här för att få hjälp. Eller så får jag själv vara ett stöd på något sätt för den andra.
Så kan det absolut vara. Vi är ju verkligen ett sätt att bry sig om varandra och att göra något. För det är det vi hela tiden kommer tillbaks till. Vad kan jag göra?
Mm.
Vad borde jag göra? Jag vet att vi är många som reagerar på hur det ser ut i samhället. Och som försöker göra saker för att det ska bli bättre. Det är ju inte några enkla frågor. För att det ska bli en verklig förändring så krävs det ju också ofta ett större helhetsgrepp.
Mm.
Som till exempel i klimatfrågan. Vi kan göra en del själva, men det behövs ju också lite större. Där vi behöver ha med världens ledare. Och det var ju faktiskt ett klimatmöte här för ett par veckor sedan. Där de skulle besluta om gemensamma åtgärder. Och förhoppningsvis så kan de besluten och de allianser som skapades då ge resultat på sikt.
Ja, det hoppas vi verkligen. Och att det också ska hända snart. För det handlar ju verkligen om strukturer, och för att det ska kunna fungera så behövs det både lagar och regler, men också ekonomi. Och jag tänker en av de frågorna i Glasgow som var svåra, det är ju det här med rättvisan. Alltså vem ska stå för kostnaderna? Vem är ansvarig? Och allt det där är jätteviktigt. Och samtidigt behöver vi också se den lilla individen, den vanliga människan. Och det är ju vad Jesus talar om i den här texten. Mm. Där han frågade om vi har gett honom att äta och dricka när han var hungrig och törstig. Om vi hjälpte honom när han var naken och behövde kläder, besökte honom när han var sjuk eller i fängelse.
Mm. Ja, när vi läser den texten så är det ju verkligen lätt att känna sig träffad. Visst, vi hjälper människor. Men kanske inte alla gånger då jag skulle ha kunnat göra det. Men jag tror, som vi sa tidigare, att vi också på individnivå behöver tänka på att vi gör det här tillsammans. Jag behöver inte bära allt själv.
Nej, som det här uttrycket att alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.
Precis. Samtidigt så tror jag att vi måste våga utmana varandra. Att inte slå oss till ro och alltid göra det vi alltid har gjort. Utan våga lyfta blicken. Och som man säger, tänka utanför boxen. Mm. Använda fantasin. Prata med varandra. Hitta nya vägar. Det finns ju så mycket bra som händer också. Och kanske kan vi hänga på ett projekt som redan pågår.
Mm, och här tänker jag också på församlingens roll. Rollen som en gemenskap och en plats där vi liksom kan lägga våra gemensamma resurser tillsammans och faktiskt göra skillnad. Att det blir något mer än det som enskilda personer kan göra.
Mm. Ja, utöver vår församling så har vi också sociala missionen här i Stockholm. Ekumeniakyrkan nationellt och de internationella kontakter som Ekumeniakyrkan har. Och sedan finns det organisationer som Diakonia som vi som församling hör ihop med. Men det viktigaste tror jag är att vi pratar om vad vi vill tillsammans och faktiskt väljer att prioritera några saker där vi kan ge ett bidrag och delta utifrån våra möjligheter. En del av det handlar om det som vi i kyrkan talar om som diakoni.
Precis. Och diakoni, det är ett grekiskt ord från början. Och det betyder att tjäna. Och att tjäna i betydelsen att hjälpa varandra, att stötta varandra, att visa omsorg. Och här igen tänker jag på det här, liksom det som att vara delaktig när vi ber. Att även diakonin gör oss delaktiga på ett sätt som att vi också får tillbaka väldigt mycket. För det tycker jag verkligen är något som många kan berätta om. Att när jag hjälper andra så får jag på något sätt också hjälp tillbaka. Är jag ensam? Ja, men det finns andra som är ensam. Ja, det händer någonting när vi möts. När vi gör skillnad i någon annans liv, då får inte hopplösheten någon plats. Istället så skapas hopp.
Idag är det ju domsöndag. Vad innebär det egentligen? Varför har vi en sån dag i kyrkoåret, Elisabeth? De bibeltexter som hör ihop med den här dagen är ju, som jag sa förut, ganska tuffa och svåra. De utmanar oss i vårt sätt att leva här och nu, men säger oss också att det finns ett slut. Det talar om att vi alla ska ställas inför en dom, och de talar om ett evigt liv. Vad menas?
Grekiskans ord för dom, det är samma ord som för kris. Och jag tänker att det lite grann kan hjälpa oss att förstå vad det här handlar om. En kris innebär alltid en vändpunkt. Att det måste bli en förändring. I en domstol så möts den som är misstänkt för ett brott och den som har blivit utsatt för brottet. I rummet så finns också försvarsadvokater, åklagare och domare. Och tillsammans så ska de försöka förstå vad det var som hände och ge en rättvis dom. Och båda parter får ge sin berättelse, och det är ju viktigt. Tanken med rättsväsendet är att domen ska innebära en befrielse. Den som blir utsatt för brottet blir bekräftad och upprättad då den blir trodd. Och förövaren blir befriad genom att erkänna och få sitt straff.
Men vad har det med oss andra att göra? Vi som inte har begått något brott. Varför talar Jesus om en dom?
Ja, det är ju så att även om de allra flesta av oss aldrig begår något brott, så tror jag nog att vi alla gör fel ibland. Både gentemot människor som finns nära oss och på ett större plan, till exempel om hur vi hanterar jordens resurser. Och talet om domen som Jesus använder sig av, det är ett sätt att visa att våra handlingar faktiskt får konsekvenser. Att vi måste ta ansvar för det.
Mm. Ja, men så är det ju faktiskt. Både det vi gör och det vi inte gör får ju konsekvenser. Och jag tror att många människor är rädda för att lägga sig i andra människors privatliv. Vilket gör att vi kanske inte alltid agerar när vi borde. När vi misstänker att något är fel. Som att något barn eller en vuxen far illa.
Ja, det finns en stark rädsla för oss att göra fel i många olika situationer. Men där tänker jag att det är ofta mycket, mycket bättre att ställa en fråga för mycket än att inte ställa någon fråga alls. Hellre visa omsorg och närvaro än att någon riskerar att inte bli hjälpt.
Tanken om domen påminns vi om varje år. Men där finns också bilden av att vi aldrig står ensamma. Att det finns någon som försvarar oss. Och genom hela Bibeln finns ju budskapet om kärlek och nåd. Söndagen efter domsöndagen, när vi firar första advent, har ju faktiskt temat ett nådens år.
Ja, och det är ju förstås en poäng att de här två söndagarna kommer efter varandra. Med domen så följer en möjlighet att bli befriad för att kunna gå vidare. Och nåden är en viktig del i det.
När vi läser berättelserna om Jesus blir det också tydligt att han hela tiden vill hjälpa människor att se det som är sant och att skydda det. Och skydda dem som behöver skyddas.
Mm. Och apropå det så finns det en intressant berättelse tycker jag i Johannes evangelium. Då kommer en grupp människor till Jesus med en kvinna. Och enligt männen i den här gruppen så har kvinnan gjort någonting som är straffbart. Och de hänvisar till Moses lag och så vill de att Jesus ska tala om vad de ska göra nu. Jesus svarar först inte. Men när de sen ändå envisar så säger han: den av er, så tar han upp en sten. Och så säger han så här: den av er som är fri från synd ska kasta första stenen. Då blir det alldeles tyst. Och jag kan föreställa mig att de tittar på varandra. Och efter en stund så lägger den första ner stenen och går iväg. Och sen gör den ena efter den andra samma sak. Först när Jesus är kvar ensam med den här kvinnan så tittar han upp på henne och så säger han: vart tog de vägen? Var det ingen av dem som dömde dig? Hon svarade: nej, Herre. Och Jesus säger: inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
Mm. Ja, det är verkligen en intressant berättelse. Jesus dömer ju inte kvinnan. Han kastar inte heller någon sten. Utan säger till henne att inte synda mer. Mm. Som att han vill säga: utsätt inte dig själv och din kropp för ett liv du inte mår bra av. Och låt inte heller någon annan göra det. För Gud har en tanke med våra liv. Vi har fått förmågor och möjligheter att förvalta och göra något bra av.
Mm, och jag tänker att den berättelsen är också ett uttryck just för både kärleken, Guds kärlek och nåden. Jesus ser och bekräftar kvinnan och jag tror att hon går därifrån rak i ryggen och med en vilja att stå upp. Både för sig själv och för andra som befinner sig i en liknande situation. Och då kommer det där igen. Att om vi får något så vi vill också ge det vidare till andra. Vi ska be tillsammans. Gud, hjälp oss att se på oss själva och andra med din kärleksfulla blick. Hjälp oss att våga vara sanna om vilka vi är. Ge oss modet att be om förlåtelse när vi gör fel och förmågan att förlåta den som ber oss om förlåtelse. Låt oss inte vara rädda att möta det som är svårt och hjälp oss att våga vila i din famn och lita på din kärlek. Amen.